jag ser att det finns olika ord och olika betydelser i de olika översättningarna. Så ibland lyfter jag fram det som står i Bibel 2000 och ibland lyfter jag fram det som står i Folkbibeln. Men vi börjar läsa i Bibel 2000, det som är den här vanliga översättningen vi brukar använda. Där säger Jesus så här: samlar inte skatter på jorden, säger han, där mal och mask förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Samlar i skatter i himlen, där varken mal eller mask förstör och inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara, och kroppens lampa är ögat. Först talar han om hjärtat, sen säger han ögat. Kroppens lampa är ögat. Om ditt öga är ogrumlat får hela din kropp ljus. Men om ditt öga är fördärvat blir det mörkt i hela din kropp. Om nu ljuset inom dig är mörker, hur djupt blir då inte mörkret? Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ena och älska den andra, eller kommer han att hålla fast vid den ena och inte bry sig om den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Det är en ganska allvarlig text, eller hur? Som rör vi oss som människor, och rör vi oss och vårt liv på djupet. Samla oss, samlar inte skatter. Hur många gånger har du inte hört den predikan att du ska inte samla på dig en massa grejer? Du ska inte, vi lever i ett rikt land, vi behöver bli fattiga, vi behöver känna av hur det är att vara fattig. Och kanske sådana saker som man lyfter fram. Men när Jesus, när han tittar och säger de här grejerna till sin församling, till de här lärjungarna. För ett bergspredikan är ju sån. Vi tänker att han klättrar upp på Kebnekaise och predikar, men det gör han inte, för berg i Bibeln är som kullar. Ofta om du har varit i Galileen, har du varit uppe där och tittat i Israel, och så tar du dig ut ifrån Tiberias och så åker du lite västerut, så kommer du upp mot Nazaret, och kommer, åker du norrut så kommer du till nästa lilla sjö, och där slutar ju Israel sen så småningom och går upp i Libanon. Men i det här området så är det ju inte sådana här jättehöga berg. Det finns ju ett som man kan se i fjärran med snö på faktiskt, Israel. Men de andra bergen är lite kullar, kan man säga. Vi skulle kalla det för kullar. Och på en sån här kulle så tog Jesus med sig sina lärjungar upp och så undervisade han dem. Han undervisade dem. Han tog dem till sig och han tog de här människorna och så började han prata med dem. Vad är det han säger till dem? Jo, han säger så här, det som vi läste. Och går jag till grundtexten, som jag ska göra, titta på den grekiska grundtexten, så ska jag kommentera lite grann utifrån det Jesus säger. Om vi tittar på den första versen, vers 19, så säger Jesus så här. Och nu tar jag precis som det är översatt. Samla er inte skatter på jorden där mal och rost förstör, och där tjuvar gräver sig in och stjäl. Vad står det här? Där tjuvar bryter sig in. Mal och mask förstör. Tjuvar bryter sig in. För det första är det ganska kul att se att tjuven gräver sig in. Det betyder att det är en process som sker under längre tid. Eller hur? Om man gräver så tar det lång tid. Om man inte har en grävskopa förstås, för då går det ganska fort. Men på den här tiden så har man ju att man gräver för hand. Tjuven gräver sig in för att kunna stjäla. Det som är planterat i dig och mig, som Gud har planterat där. För Gud har lagt någonting. Han har lagt sig själv. Det som du berättade om här när du hade inledningsord. Så berättade du att Jesus kan förvandla. Och Jesus, han är frälsaren. Och de här orden som jag fått höra, att Jesus frälser, Jesus hjälper, han är med mig. Det är hela tiden någon som försöker gräva sig in i oss, i våra liv, och ta det här ifrån oss. Ta den här uppenbarelsen, ta det här livet som jag har mött med Jesus, försöka ta det ifrån oss. Gör det overkligt. Så att vi inte ska kunna tro på det i vardagen. Men för mig så är Jesus, han är den som är där hela tiden, alltid, ständigt. Han är alltid med dig. Även om vi inte känner och upplever det alltid. Men han finns där. Och det är en sanning som gäller, som består. Oavsett vad du och jag känner, Jesus finns hos dig. Han är hos dig i mörker, han är hos dig när du har det bra. Men det finns en som försöker bit för bit gräva sig in och förstöra och ta bort det här. Han försöker. Det är alltid han lyckas. Jesus säger vi kan stå emot. Och vi kan faktiskt bygga i vårt liv. Hela tiden handlar det om att vi bygger i vårt liv. Jag har ett gammalt hus och det behöver putsas på, vet du. Man behöver ständigt göra någonting med det där huset. Man behöver ständigt måla, man behöver ständigt liksom se om. Grunden ska vi se om här i höst. För den håller på att ge sig. Det är så gammalt hus, det är flera hundra år. Så att det behöver liksom ses om. Och det är precis, någon försöker liksom, väder och vind försöker bryta sig in och förstöra. Och så kan det vara med våra liv också. Saker, omständigheter, saker vi står i, tränger sig in och får oss att göra Jesus dimmig. Så säger han så här. Samla er skatter i himlen, säger han. Samla dig inte skatter på jorden. Samla dig skatter i himlen. Vad är det för skatter han pratar om? Jo, jag tror det handlar om att hitta Jesus. Hitta honom. Hitta den han är. Han är en skatt. Det kan den här berättelsen om den dyrbara pärlan som en man hittar i sin åker. Han springer iväg och han köper den här åken. För han vill ha den här pärlan som är i den här åken. Så köper han hela åken. För han vill ha den här pärlan. Den är så dyrbar för honom. Den är som en skatt. Eller den kvinnan som letar efter penningen. Vi tänker, ja men en tia. Om vi tappar en guldtia, inte springer vi runt och letar. Utan vi hittar vi en dag. Kanske när jag dammsuger kanske jag hittar den. För oss spelar det inte så stor roll med en liten guldtia. Men penningen, vet du, det här dyrbara. När vi hittar någonting som är dyrbart, en skatt. Det finns mängder av skatter att upptäcka som kristen. Det finns mängder av skatter i Guds rike. Mängder av möten med Jesus som kan vara så dyrbara. Samla er skatter i himlen. För håller du dig i himlen och håller du dig nära Jesus, så är det så att där kan varken mal eller rost eller som det står i den gamla översättningen, mal eller mått, såna här små flygfän, kan stjäla och förstöra. Jag bodde i Norge en tid och bodde jag i kyrkan. Jag jobbade i en pingstförsamling uppe i Bodø i norra Norge. Och där i kyrkan så bodde jag i en lägenhet, övre salen ungefär kan man väl säga. Det var ingen lägenhet, det var ett större rum. Så där bodde jag i några år. Och när jag hade mina kläder i garderoben så började bli hål på saker av ylle. Har du märkt det någon gång? Hade ylletröja, sen när du vet det kallt där uppe som har en ylletröja som är, man måste ha på sig när det är varm, när man vill vara varm och gå ut. För det kan vara ner hos minus 10, minus 20, minus 30 grader. Och den här ylletröjan fick ett stort hål på sig, eller hur? Det kan vara så där ibland. Och då blev det liksom, jag blev ledsen för den här, den var dyrbar för mig på ett sätt. Va? För jag tycker om den. Man säger en norsk typ lusekofta. Så blir det ett hål på den. Mal och mått förstör, bryter sig in och skär. Tjuva bryter sig in och skär. Håll dig hos Herren. Samla dig skatter i himlen. Bokstavligt betyder det här mal och mått någonting som äter upp. På grundtexten. Någonting som äter upp. Precis, någon som tar någonting för dig. Du har en dyrbar sak. Den börjar äta på den här. Den börjar bli förstörd. Det är precis. Tjuvar förstör. Gräver sig igenom och stjäl. Men samlar i skatter i himlen. Där inte detta sker. Men där består det. Vers 21 säger ju så här. Ty där skatten är. Där ska ditt hjärta vara. Skatten är, där ska ditt hjärta vara. Både barn och vuxna tycker det är roligt att få nya saker, eller hur? Jag tycker om att gå på sådana här affärer som heter Eleganten och Mediamarkt och sådana där. Det är roligt att gå in och titta. Och titta på allt som man inte behöver egentligen. Men det är roligt att gå in och se. Eller hur? Vad är det som är nytt? Vad finns det för någonting? Det är roligt. Och så köper man en pryl. Men det, när man köper en telefon till exempel, som alla nästan har här, va? En mobiltelefon, så tänker man, ja, men nu har jag köpt det allra nyaste här. Det allra bästa jag kunde hitta. Det allra nyaste. Och så går det bara 3 veckor, så kommer en ny modell. Och då tänker man, ja, men det var ju dumt, jag köpte den nu. Det var ju dumt, det är inte samma, det är inte riktigt. Och så är man så liksom bunden av det här, att man måste ha det här allra nyaste, det allra fräschaste, det allra bästa. Är din skatt där? I den här världen, i de saker som du äger? Eller har du din skatt uppe hos honom? Det är frågan Jesus ställer till oss. Har du din skatt hos honom? Där finns ingenting som förstör. Där är det istället så här att det finns urgamla skatter som har hållit i årtusenden. Hemligheter som är uppenbarade för apostlarna. Hemligheter som är uppenbarade för de första kristna kyrkofäderna. Det finns hemligheter, det finns rikedomar. Jag håller på att läsa flera böcker, och i de här böckerna så handlar det just om de här första kristna. Hur de upplevde Jesus. Hur de upplevde närhet. Hur församlingen fungerade. Vet, på 300-talet så var det väckelse i församlingen. Människor blev frälsta. Jag läser om kristna som bodde borta i Iran, Irak, Syrien på 300-talet. Som bad till Gud och såg under och tecken och mirakel hända. Det var vardagsmat. Det är skatter. Om Jesus är densamme, så kan samma sak hända idag. Eller hur? Om Jesus är densamme idag, för det tror jag han är, så vill Gud göra samma sak som, och han vill visa sig på samma sätt som han gjorde för de här första kristna. För apostlarna. För lärjungarna som sen blev apostlarna. Han vill visa sig på samma sätt. Gud är densamme. När de bad så hände saker. När vi ber så hände saker. Där din skatt är, där kommer ditt hjärta att vara. Mitt hjärta och ditt hjärta ska vara hos Herren. Det är där du hör hemma. Det är först där vi blir tillfredsställda. Då blir sådana här saker som mobiltelefonen, som inte är sprillans ny, det har ingen betydelse. Egentligen. Vi kan vara glada över en sak. Vi kan vara glada över en ny skjorta eller nya kläder som vi köper. Men det viktiga för oss, det blir Jesus. Det håller. Det hjälper. Det är starkt. Det finns där. Martin Luther säger så här. Vad man anknyter sitt hjärta till kan bli en gud. Eller är en gud, säger han till och med. Det man anknyter sitt hjärta till är en gud. Och hjärta, då menar han engagemanget som man kan ha för en sak. Det kan bli din gud. Vi som troende på Jesus, vi ska ha vårt engagemang hos honom. Han är viktig. Han är dyrbar. Han behöver äras. Han ska äras och upphöjas. Det är honom vi lever för. Bibeln säger att vi är hans tjänare. Och tjänare är egentligen, i ordets rätta bemärkelse, är att vara en slav. Det vill säga, man gör bara det som Herren säger. Och har vi sagt Jesus är Herre, betyder det då egentligen att vi gör bara det Jesus säger till oss? Och det han uppenbarar i sitt ord för oss. Det är vår uppgift. Vi har sagt, Jesus, du är min Herre. Men det bästa med det här är att Jesus säger, ni är mina vänner. Så han lyfter inte, han säger inte så här, jag trycker ner dig. Du ska vara en slav, du ska vara en tjänare. Han säger inte så. Nej, han säger, du kom upp till mig. Jag vill vara din vän. Du är min broder, du är min syster. Vi är på samma plan. Visst är det fantastiskt att vara kristen. Vi ska gå över på kroppens öga. I vers 22 så står det så här. Ljuset i kroppen är, eller så här står det om man skulle översätta det ordagrant. Ljuset kroppens är ögat. Då blir det fel ordföljd. Jag jobbar ju med svenska så det blir fel ordföljd där. Men ljuset kroppens är ögat står det. Ljuset kroppens är ögat. Vi pratade om ficklampa här där man skulle prata om ficklampa och ljus och mörker där nere i söndagsskolan. Men ögat är som en lampa. Ett ljus. Fast det öppnar upp för ljuset som kommer utifrån och lyser in i vårt hjärta. Och det vi ser på påverkar oss, eller hur? Det vi tittar på, det vi får in genom ögonen, det påverkar oss. Så lampan lyser utifrån världen in i dig själv. Vad du öppnar ditt öga för, vad du ser med ditt öga, det är det som påverkar ditt hjärta. Bibeln säger så här att ögat kan vara grumlat. Ögat har en dubbel funktion. Det sprider också ljus ifrån ditt hjärta, från din ande. När du är född på nytt, när Jesus bor där, så sprider det ljus ut över världen. Om ögat är grumlat så kan det inte ta emot det ljus som lyser från Herren. Om ögat är grumlat kan det inte heller släppa ut det liv och det ljus som finns i din ande ut till andra människor. Så bra med de här. De går i lås, de här iPadens grejerna. Stänger de hela härligheten. Så jag får trycka in min kod igen här. Det står så här. Det grekiska ordet för friskt är haplos. Haplos betyder klart och friskt. Och det är samma ord som står i Jakob 1 och 5. Och i Jakob 1 och 5 kan vi läsa så här. Om någon av er brister i vishet så ska han be till Gud som ger åt alla utan förbehåll. Eller förebråelse. Och han ska få vad han ber om. Det är samma ord. Ger åt alla. Gud ger åt alla. Gud låter det flöda in i dig. Så egentligen så är det så här tror jag. Att om ögat är grumlat på grund av omständigheter eller saker och ting som finns där. Som vi behöver rensa vårt öga. Rensa upp vårt sätt att se på Gud. Annars kan vi inte förstå Guds härlighet och vad han vill för oss. Paulus säger, talar om sinnets förnyelse, eller hur? Romarbrevet 12 och 2. Att vi förnyar vårt sinne, att vi gör vårt sinne. Våra tankar får bli annorlunda. Ställa sig i rättning eller i linje med Gud och hans ord. Då kan vi liksom bättre ta emot vad Gud säger till oss. För då blir det inte det här grumlat. Det kristna livet är att vi arbetar på vår frälsning. Att vi följer hans ord men att vi också tar till oss hans ord. Så att det får förvandla oss, våra liv. Det handlar om attityder. Vad har vi för attityd? Det handlar om förmågan att ta emot. Ordspråksboken 20 och 27 säger att anden i människan är en Herrens lykta. Så står det i folkbibeln men det står lite annorlunda i Bibel 2000. Anden i människan är en Herrens lykta. Ibland kan man känna sig pressad. Jag måste ju berätta för mina arbetskamrater eller där jag är om Jesus. Och man känner att det här blir en press. Du ska inte känna en press. Det bästa vittnesbördet, vet vad det är? Det är ditt liv. Hur du är. Dina attityder. Hur du är mot människor. Många gånger i mitt liv så har jag mött, och du känner säkert igen det. Man möter i samtal bara fikarasten på jobbet. Frågorna kommer liksom. Plötsligt kommer de där bara Ja, men du går i kyrkan. Eller du är kristen. Vad tycker du om det här? Och då ska du veta. Då har de tänkt igenom. Då har de sett. Då har de skådat dig. Då har de kollat dig, vet du. Och sett vem du är. För de vet redan vem du är och vad du gör. Så det här ordet som du säger har mindre betydelse egentligen. Men när du säger det vid ett sånt tillfälle, när de frågar dig, så kan det ha avgörande betydelse. Mm. Ögat är fördärvat, så har hela din kropp mörk. Om därför ljuset i dig är mörkt, så hur stort blir då mörkret? Det är ju konstigt att man kan ha ljus i sig som är mörkt. Ja, men det finns någonting i oss som strömmar ut från oss. Och när vi har Jesus på insidan och är födda på nytt, och hjärta är fött på nytt, så finns det ett liv som strömmar ut. Och det kan vara stort, det kan vara litet. Och ibland får mörkret överhanden. Och då strömmar det inte ut så mycket mörker, så ljus. Utan då kan det bli riktigt dåligt. Va? Ni känner till Sebastian Staxet, eller hur? Mm. Jag var med honom i Trondheim här för en månad sedan. På en evangelisationskampanj som 10 församlingar hade i Trondheim. Fantastiskt att följa den mannen och se hur det fungerar när Jesus verkar genom honom. Det är en kille som hade väldigt mycket mörker i sig, eller hur? Han berättade, när han vittnar brukar han berätta. Vet inte, du såg han på tv här i veckan. Han var på God kväll. Var det i torsdags? Eller vad? Mm, ja. Och, eller fredags. Jag kommer inte ihåg när var det han var. Torsdag eller fredag. God kväll från Umeå. Så berättade han om sitt liv väldigt kort. Men i Trondheim så hade vi torgmöten där. Där predikade han ju liksom ut mot gatan. Så vi var i ett område, det var mycket restauranger nere i hamnen. Och så hörde man liksom folk som drack lite och åt mat och sådär. Plötsligt när han började predika och tala om Jesus så var det tyst. De tystnade på restaurangerna och hundratals människor satt och lyssnade. Det regnade lite grann sådär som det gör i Trondheim, för det är ganska regnigt där. Men så stod ungefär 150 och lyssnade på honom. Så var det flera hundra som satt på restaurangerna runt omkring och lyssnade på när han berättade om. När han skulle under kokainrus skulle liksom kom på att en man han såg där borta var en tjuv och bedragare. Fast den här mannen egentligen var på väg till jobbet med tunnelbanan. Så kom han efter honom där och ska skjuta honom för den här vapen med sig. Plötsligt bara så Gud hindrar honom. Han vet inte att det är Gud, men Gud hindrar honom att göra den här saken. Och så jämför han det med livet han lever nu. 2 år gammal i tron, men älskar Jesus och brinner för att nå dessa utslagna människor som är helt borta och vi knappt tror existerar. De som finns på sådana här institutionsstyrelsens hem, SIS-hemmen, statens institutionsstyrelses hem, ungdomar som är från 14-15 år upp till 18 som inte kan ta vara på sig själv, som är så farliga så att kommunen sätter dem på ett sådant hem. Där får han komma in och predika och möta dessa människor. Och flera hundra har blivit frälsta i vårt land på de här hemmen. För att de kommer in och får möta Jesus. Genom det som Sebbe berättar för dem. Fantastiskt, va? Trondheim delar vi ut. Nu får jag säga vi, för jag var med i det där. 150 böcker till varje fånge på fängelset fick Sebbes bok som ni har där ute. På norska. Fantastiskt. Vi är på gång och delar ut till alla fångar som är på Kalmarfängelset också. Över 60 böcker ska delas ut på Kalmarfängelset. Så de här böckerna, de finns på många ställen. Och ut bland folk och når dessa människor som har det så trasigt. Där mörkret är så mörkt. Men vet du, Jesus kan förändra en sån människa som Sebbe Staxet. Gör att livet blir ljust istället. Att Jesus kommer in. Och under ett under och ett mirakel sker med den här killen. Så att hans attityder förändras. Och samma sak kan hända med dig och mig. Och vi måste fortsätta och söka Herren och leva nära Herren och hålla oss till honom. För han vill att vi ska bli förvandlade och leva förvandlade. Jag tror att vi behöver bli förvandlade varje dag. Förnyade varje dag. Om vi sammanfattar det här då, eller tänker på, vi kan börja tänka på den sista versen. Ingen kan tjäna två herrar. För antingen kommer han att hata den ena och älska den andra. Eller hålla sig till den ena och förakta den andra. Man kan inte tjäna både Gud och mammon. Mammon är faktiskt inget skällsord, det är ingen ful grej. För mammon är arameiska, betyder egentligen står det bara för pengar eller någon form av egendom. Så det är ganska neutralt ord, mammon. Men för oss har det blivit ett uttryck, tjäna inte mammon. Har du hört det? Ja, men mammon är faktiskt någon vi kan samarbeta med. På ett sätt. För det är bara ett neutralt ord som betyder pengar eller egendom. Och vi behöver pengar, vi behöver egendom. Vi äger ett hus. Jag äger både hus och bil och allt möjligt grejer. Det gör du också. Men det, vi ska inte låta något äga oss. Styra oss. Vi ska vara fria. Jesus har gjort oss fria. I Matteus 5:48 säger Jesus så här. Var fullkomliga. Alltså det här är versen som finns i kapitlet innan i Bergspredikan. Sista versen i kapitel 5. Var fullkomliga, säger han. Som er far i himlen är fullkomlig. Vad betyder det egentligen? Kan vi vara fullkomliga? Nej. Men det som Jesus menar här. Han menar att vi ska vara fullkomlig i förhållande till Guds fruktan. Vi kan växa i Guds fruktan. Men vi behöver fortfarande förlåtelse, frälsning, syndernas förlåtelse. Vi har alltid den gamla Adam med oss. Han finns där. Den gamla naturen finns där. Tills vi kommer till himlen. Men vi kan närma oss Gud i Guds fruktan och komma nära honom. Finnas nära honom. Det är inte syndfrihet vi talar om. För det är omöjligt. Gud däremot är fullkomlig. Han är fullkomlig i godhet. Och han är natur. I hans natur så är allt fullkomligt. Gud är fullkomlig. Gud är fullkomlig. Vi som människor, vi längtar efter att bli lika någon som är fullkomlig. Därför att det finns i oss. Vi har tappat något. Syndafallet gjorde att vi tappade något. Vi tappade något som vi saknar. Och det är det som är den här drivkraften till att vi ska bli bättre och försöka göra oss till. Och det finns hos människor i allmänhet i hela världen. Men först i Kristus så kan vi bli tillfredsställda. För där hittar vi Gud. Där hittar vi Gud. Och då får vi Guds fruktan. Och frukta Gud, komma nära honom. Vill jag ära honom, vill jag vara med honom. Det är det som blir vår nya drivkraft. Det är det som blir det som tillfredsställer oss. Inte av tvång, inte av någon form av att vi ska blidka Gud. Utan det handlar om att vi frivilligt kommer inför honom och älskar honom, prisar honom, ärar honom, ber till honom. Det är det som Herren vill. Det är det som han älskar. Det som han vill höra. Du har nästan läst det här bibelordet, men det här är ju det viktigaste som har med vårt hjärta att göra. I Romarbrevet 10:9, där det står att om du med din mun bekänner Jesus vara Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli räddad. Där har du hjärtat, va? Ögonen och hjärtat är sammankopplat. Och du fyller dina ögon med vad du ser på, vad du lyssnar på. Det fyller du ditt hjärta med också. Vad du läser, vad du hör. Det fyller ditt hjärta. Fyll ditt hjärta med Herren. Börja med att bekänna Jesus som Herre om inte du har gjort det. Bekänn Jesus som Herre. Jesus, du är min Herre. Jag vill följa dig. Och sen får vi nästan dagligen Eller vi får faktiskt dagligen säga: Jesus, ja men du är min Herre idag. Jag vill följa dig idag. Jag vill gå med dig idag. Led mig här idag. Låt mig få uppleva livet tillsammans med dig idag. Låt mig få gå med dig idag. Och när vi gör det så blir livet spännande. Jag ska bara avsluta med det. Jag tror Sverige är på väg in, mycket in i en spännande period. Någonting som du och jag har drömt om i åravis är på gång i Sverige. Varför säger jag så? Därför att jag tror att församlingen håller på att resa på sig i det här landet. När man besöker församlingar runt om i landet, och Skandinavien ska jag säga, Norden, vi tar det vida begreppet. Jag är ganska mycket i Norge och känner till Norge väl. Och likadant med Danmark och Island och Finland, så vet vi att Gud rör sig i våra länder här i Norden. Och det som händer på plats efter plats, det är att folk börjar be. Böja sina knän, ropa till Gud. Längta efter Jesus. Och när jag kommer in här idag så känner jag i församlingen, i lokalen, att här ber ni. Det känns väldigt tydligt här. Här ber ni. Det är en plats där ni ber på. Det finns många som ber här och ser. Många, många som ber och längtar efter Jesus. Och det här ser vi på plats efter plats. Jag besökte en liten församling för en tid sedan. Jag visste inte om den här församlingen, men jag blev förvånad. Jag kom in i ett av rummen, så sa de: det här rummet, här brukar vi be. Och vi brukar vara några stycken som ber 24 timmar. Rätt så ofta. I alla fall en gång i månaden. Och ibland så ber vi 3 dagar i sträck. Och då ser vi till att det finns folk som är här i 72 timmar. Varje timme någon som ber. För vår plats. För vår ort. För vårt område. Och det är inte bara den här platsen. Det här sker på plats efter plats efter plats i vårt land. Att människor viker tid till bön. Längtar efter Gud. Söker honom på sina knän. Och säger: Jesus, kom och förvandla min ort. Kom och förvandla min stad. Kom och förvandla min församling. Kom och förvandla min plats. Och så söker man Herrens vilja och Herrens bästa för sin ort. Och det tror jag vi behöver göra. Varför då? Därför jag tror Gud vill väckelse. Han vill möta det svenska folket. Han vill att Sverige ska bli frälst. Att människor ska få uppleva Jesus. Sverige som har ett arv av mission. Sverige som har ett arv av att vara ledande inom mission i världen. Det är bara Norge som slår oss. För man räknar på per capita, per invånare, så har Norge något fler missionärer om man räknar som har varit ute i världen. Men Norge har bara 5,5 miljoner invånare. Vi är 10, lite mer här. Så vi har skickat ut fler missionärer. Ska vi inte slå oss på bröstet för det. Men vi har ett arv. Vi har ett arv. Titta på Kongo. Titta på Tanzania. Titta på Brasilien. Vilka har varit där och startat väckelser som idag är stora kyrkor. Större än kyrkor vi har här. Jo, svenska missionärer. Titta på Kina. Väckelsen i Kina innan 1950. Svenskar, skandinavier var involverade i den väckelsen. Under och tecken och mirakel hände i Kina. Och när man pratar med de här kristna som har levt i den här underjordiska kyrkan under de här sista 50-60 åren. Vad säger de? Jo, vi kommer ihåg de svenska missionärerna, de nordiska missionärerna som var hos oss och gav oss Guds ord. Utan dem så hade vi aldrig sett den här växten i den underjordiska kyrkan i Kina. Där miljoner människor samlas både ovanför marken och under jorden. Om vi nu säger så, ta bilden. Och det är Sverige och Norden. Så vi har ett arv. Så Herren drar i våra hjärtan. Han säger: fortsätt att be. Längta efter mig. Sök mig av hela ditt hjärta. Så ska jag komma och göra under ibland er. Han vill väcka upp en längtan bland oss som sitt folk. som sprider sig ut över vår nation. Jesus, vi tackar dig att vi får finnas här just nu, den här stunden. Vi får vara här. Och Jesus, vi tackar dig för var och en. Jag tackar dig för var och en som är här den här förmiddagen, Jesus. Alla mina dyrbara vänner som är här. Tack för alla vänner här som kommer från ett annat land, Jesus. Som har kommit hit ifrån Afghanistan eller från andra länder i Mellanöstern, Fader. Eller från Afrika. Jag tackar dig, Jesus, för att du har sänt alla de här människorna till vårt land just i den här tiden. Och tack för den väckelse som faktiskt har börjat och spirar bland människor som kommer ifrån andra länder i vårt land. Tack, Jesus, för oss svenskar. Tack för människor som bor här i Tingsryd, Jesus. Tack för människor som tillhör församlingen här. Jesus, jag ber att du ska dra människor till den här kyrkan. Jag ber att du ska dra församlingen samman kring ett mål, far. Jag ber att du ska dra församlingen samman i bön för området här. Ändå mer, far. Jag ber att vi ska få be från den här platsen ut över Kronobergs län och ut, fader, över Sverige. Tack att du vill länka samman många olika platser i det här landet till en bönering eller till en bönegemenskap som lyfter Sverige upp till en ny nivå, fader. Jag tackar dig för Sverige, jag tackar dig för Sverige och jag tackar dig också för den situation som vi faktiskt är i nu. Det ser besvärligt ut, far, men vi kommer inför dig och vi ber för vårt land, vi ber för vår regering. Vi ber för den kommande regeringen och vi ber att det ska bli en stadig och stödig regering som står fast, fader. Med rätta värden, fader. Med rätt inriktning, fader. Vi ber att vi ska få migrationsministrar som förstår vad människor behöver och inte styrs av någon sorts egen vilja eller idéer och tankar. Jag ber att det ska få bli rättvisa. Jag ber för utrikesministrar som vågar stå upp för det som är rätt, fader. För regimer som är rätt och står emot regimer som är fel. Och som inte har den grund som vi ser att man behöver ha av demokrati. Jag ber att vi ska få en statsminister i det här landet som gärna böjer sig för Jesus och säger att jag behöver verkligen hjälp av dig, Gud. Jag ber att vi ska få en underbar, fin, dyrbar regering, fader, på många sätt. Du vet vilka som ska vara med, far. Du har utvalt dem. Och vi ber att rätt personer ska få komma in på rätt plats. Vi ber också för det lokala. Vi ber för landstinget här i Kronobergs län. Och vi ber också för att det ska bli rätt och riktigt. Vi ber för sjukhuset i Växjö som jobbar under hård press just nu. Där människor fattas på positioner. Sjuksköterskor fattas, fader. Vi ber för det. Vi ber för alla andra funktioner som landstinget har här. Vi ber också för lokalt för Tingsryds kommun, fader. Vi ber för människor som styr och ställer här. Och för den politiska ordning och rätt som ska råda här, fader. Vi ber att rätt personer ska komma in på rätt positioner i kommunen, i styrningen av kommunen, i kommunstyrelsen, fader. Vi ber att din vilja ska ske i Tingsryd. Vi ber om välsignelse över Tingsryd. För företagslivet, fader. Och för allting som förekommer här. För skolorna, fader. För dagis. För allt barnarbete. För alla invandrare som bor här. För alla svenskar som bor här, fader. Vi ber att din vilja ska ske. Ett rike ska komma. I Jesu namn. Tackar vi dig, Jesus, för att du ser till våra egna hjärtan och våra egna behov. Att du vill möta oss den här och i avslutningen här, fader, av den här gudstjänsten. På olika sätt vill du möta oss. Tack att du kommer med din närvaro, din närhet och möter oss personligen med de behov som vi har. Den längtan som vi har. Att vi får komma till korset och säga: Jesus, jag behöver verkligen dig. Jag längtar efter dig. Jag längtar efter dig, Jesus. Längtar efter dig. I Jesu namn. Amen.